Då får vi hoppas att jag kan utveckla predikan så att ni alla kan förstå vad jag kanske skulle vilja ha sagt. Tankarna jag vill dela med tillsammans med er handlar egentligen om att vi ska läsa en ganska känd text. Jag tror att många av oss har hört den. Ifrån Johannes 4. Som handlar om den här kvinnan som kommer till brunnen. Och hämtar några lärdomar därifrån. Ibland så tror jag att du och jag som själavinnare eller människofiskare eller evangelister eller vad vi nu väljer att kalla oss. Så kan vi ibland stöta på människor som inte riktigt så där alldeles direkt köper det som du och jag vill berätta om. Har du varit med om det någon gång? Ja. Och då tänker jag så här att Jesus är ju ett föredöme för oss i väldigt, väldigt många olika frågor. Och det står att som Jesus var, sådana är vi i den här världen. Så därför så tror jag att vi kan finna några sådana här nycklar i den här texten. Och jag har aldrig predikat från den här texten på det här sättet. Men jag vill då ta med det till Johannes kapitel 4. The Gospel of John chapter 4 from verse 1. Johannes 4 kapitel 1 och eller kapitel 4 och vi läser ifrån den första versen. Och då står det i Jesu namn på följande sätt. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes. Men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte. Så lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som hette Sykar. Nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, så skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, Herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du det levande vattnet? Inte är väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det du sa är sant. Kvinnan sa, Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning, till sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Vi kan stanna där. Det finns hos, tror jag, alla människor ett hinder för att komma ända fram till Jesus. Hindret är ju naturligtvis borta med tanke på att Jesus dör och dör för hela världen och gör det möjligt för alla att komma till tro. Men ändå så finns de där sakerna som liksom vill få oss på något sätt att distansera oss ifrån denne Kristus. Och när du och jag berättar för människor så tror jag att vi behöver ha det här liksom med oss. Ibland så får ju vi för oss att vi ska ha in dem i kyrkan och så ska vi liksom lära dem alltihopa och sen så blir de så småningom goda, bra lärjungar. Men egentligen så tror inte jag att det handlar så mycket om det. För vi kan inte lära, ja det kan vi ju förstås, vi kan ju lära människor rent intellektuellt hur man ska tro och hur man ska bete sig som en kristen. Men det är ju inte det samma sak som att bli en lärjunge. Att vara en lärjunge till Jesus Kristus handlar om att du och jag får en relation med honom där han gör någonting med mitt hjärta. Det blir en hjärttransplantation skulle man kunna säga, där Gud rör vid mitt innersta, förlåter min synd och upprättar mig som människa. Och då finns det några saker som jag tänker skulle kunna vara som lärdomar för oss att ta med oss utifrån den här texten som vi har läst idag och försöka förstå. När vi möter människor så kan det hjälpa oss. Därför jag tror inte att vi ska så att säga gå ut med någon sorts, du vet, det finns ju massor av böcker hur man vinner människor. Det finns ju massor av steg liksom. 12 steg till att vinna någon människa. Det finns säkert någon sån bok ska jag tro. Eller 11 i alla fall. Och sådär. Och så kan vi läsa och så kan vi komma fram till bra saker. Och de är säkert jättebra alla de där böckerna, självklart. Och det finns tips och råd som vi kan ta med oss. Men här finner vi i den här texten några stycken invändningar som Jesus själv möter hos en människa. Och Jesus måste väl ändå anses som proffsevangelisten ibland oss. Ska vi vara överens om det? Vad bra. Då är den första invändningen som möter oss, den finns i vers 9. Där står det, den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Vad innebär det? Jo, det innebär att den här kvinnan hade problem med sin personliga värdighet. Jag tror att du och jag kan möta människor ibland som känner, alltså, vem är jag att Gud skulle vilja ha med mig att göra? Han som är en allvetande, levande Gud, hur kan han bry sig om lilla mig? Att han bryr sig om andliga giganter som Margareta och Reijer, det begriper alla. Men mig? Nej, ni har också era problem, jag vet. Men förstår ni? Alltså, jag tänker, ibland så möter vi människor som just har den här synen på sig själv att vara mindre värd än alla andra. Allting jag har ställt till med i världen, hur kan denna allsmäktige, allvetande och ljuvlige Gud vilja ha med mig att göra? Och allt handlar egentligen om att frälsaren faktiskt vill det. Han vill göra det för att han är den enda som skulle kunna göra det. Han är den enda som kan hjälpa mig tillbaka till Fadern. Han har ju dött för hela världen. Och det står så här att han har dött för alla människor. Och om han har dött till alla människor och gett alla människor möjlighet till försoning och upprättelse, så innebär det också att han har dött och uppstått för den människa som så till den grad föraktar sig själv att han inte eller hon inte förstår att hon eller han är älskad av denne levande Gud. Om Jesus nu kunde möta människor som såg med detta förakt på sig själv, så tror jag att de människorna också finns här idag. De finns runt omkring oss. De ser ner på sig själva. Vem är jag? Jag som inte har fått något jobb. Jag som inte har en utbildning. Jag som gör fel saker hela tiden. Jag som prioriterar på ett galet sätt. Jag som säger saker som sårar människor runt omkring mig. Jag som inte klarar av att göra någonting för att människor runt omkring mig ska må bra eller bli liksom upplivade. Jag upplivar ingen, jag går bara omkring och avlivar folk hela tiden. Är ni med? Alltså människor som så till den grad föraktar sig själva, de finns också idag. De finns runt omkring oss. Jesus mötte den här kvinnan. Hon visste ju kulturen. Hon visste ju att en jude pratar inte ens med en samarier. Och ännu mindre med en samarisk kvinna. Det var ytterligare en dimension. Det var ju dubbelfel. Hallå? Och jag tänker, alltså, här måste vi förstå att de här människorna finns också idag. Runt omkring oss. Där du kommer i ditt överlåtna liv till Kristus som en god lärjunge till honom, dessutom en god pingstvän, men det som du möter, det är ju en människa som med förakt ser ner på sig själv, därför att i relation till dig så är den människan totalt misslyckad. Och här kommer en präktig pingstvän eller präktig IFK-are, det har inte med ni förstår, det har inte med samfundet att göra. Utan man ser på någon annan som har ett vårdat och gott liv med arbete, fin bil, hus och villa, Volvo och Vove och allt vad det är. Är ni med? Och så kommer du och jag dit och möter denna föraktade människa. Som ser så ner på sig själv därför att den är inte där du är. Vad händer när du möter en människa på Stockholms central eller för den delen torget i Töreboda eller Hova som går där med sin plastpåse full med ölburkar? Vad händer hos den människan när du börjar inleda ett samtal? Förhoppningsvis så öppnas någonting och det är liksom grönt och det är härligt, va? Men det kan också vara så att den människan med automatik nästan börjar förakta sig själv. Vem är jag i relation till den jag möter? Det andra som Jesus möter, det finns i vers 11. Där säger kvinnan: Herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande? Det vi möter hos människor idag är en andlig okunnighet. Den andliga okunnigheten bygger på många saker kan göra. Dels så bygger den på att vi inte längre läser i samma utsträckning. Den bygger på att vi inte får samma utbildning i skolan idag. Den bygger dessutom allt för ofta på det jag skulle kalla för förutfattade meningar. Kanske är det också så att något ligger eller kommer tillbaka på oss. Kanske vi har varit bättre på att presentera församlingen. Eller... Nej, jag säger inte det. Än att presentera Jesus Kristus. Vad är det Jesus vill göra i våra liv? Eller har det varit viktigt för oss att föra människor till Kristus snarare än att föra dem till församlingen? Det vi talade om för en vecka sedan i den här temadagen om lärjungaskap är, vågar jag påstå, en överlevnadsfråga för varje församling och varje samfund idag. För mig, och jag har sagt det många gånger och kan säga det hur många gånger som helst, för mig är det ointressant vilken församling en människa sen vill tillhöra. Men vi går under som Kristi kyrka idag om vi inte formar lärjungar. Om inte människor kommer till Kristus. Med vilken skopa ska du ta upp vattnet? Hur ska du göra? Säger kvinnan till Jesus. Det är på ett annat plan. Och när människor kommer till oss och säger, ja men hur ska jag göra då? Hur ska du göra? Hur lever du ditt liv? Och här kan det ibland bli krockar när vi upplever just den andliga okunnigheten. För vad handlar det om? Det handlar ju inte om att vi ska forma andliga liksom elitmänniskor. Det handlar om att vi ska forma människor som vill ha med Jesus att göra. Det handlar om att forma lärjungar bland de som har det bra ställt, de som lever ett gott liv, de som inte knappt vet vad sjukdom är. Där ska vi odla lärjungar. Men vi ska också odla lärjungar bland de där livet blev trasigt. Där det inte blev som de hade tänkt. Där det gick sönder. Där smärtan är en del av vardagen. De människorna behöver formas till lärjungar hos Jesus idag. Igår kväll hade vi förmånen, Liv och jag, att få vara barnfria. Det var vi ju inte förstås, vi hade ju barn fortfarande, men de var inte med oss rent fysiskt. Det fattade ju ni, men jag tänkte att jag skulle vara lite rolig att berätta det. Då i alla fall så åkte vi till Hallsberg och lyssnade på Håkan och Gunilla Gniste. Detta fantastiska pastorspar från fristaden i Uddevalla, gamla frälsningsofficerare, underbara människor, har träffat dem många gånger. Och de berättar sin historia, vad den har gjort med dem och vilka lärdomar man kan dra i ett trauma. Ni vet att han, eller det kanske inte vet, jag berättade för er att Håkan höll ju på att brinna inne, höll ju på att dö, avlida i sitt hus. Medan Gunilla då och 5 tonårsbarn klarar sig ifrån den här branden, eller ifrån skador i alla fall. Gunilla fick lite grann och så. Och så berättar de det här. Om smärtan, om det tuffa. Det var inte med självklarhet. Det kunde kanske låta lite glättigt när de stod där på scenen och berättade. Och vi skrattade ju en del också och så vidare. Men det var ju stunder och tider också bakåt här nu där det inte har varit skratt. Där det har varit långt till att tro att Gud var där. Är ni med? Men i detta, den andliga verkligheten, där vi kan få andliga fördomar mot saker, behöver vi vara med och hjälpa människor. Du kommer i ditt liv att råka ut för saker. Du kommer få smärtsamma förluster. Du kan få uppleva sjukdom. Du kan få uppleva problem och svårighet i ditt liv. Men det finns en som går vid din sida. Det finns en som vill bära dig genom allt. Det tredje, det står i vers 12. Där säger kvinnan så här. Inte är väl du för mer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap. Vad var det här för invändning? Jo, man skulle kunna säga att det var en traditionsbunden falsk tro. Alla av oss, vågar jag påstå, bär en religiös ryggsäck med sig. Ibland så skojar vi lite och så säger så här, så har vi aldrig gjort. Har ni hört det? Ibland så tror jag vi säger det lite på skoj och det är lite skämt naturligtvis på ett sätt. Men det ligger också lite ibland allvar i det. Vem är du? Komma här. Det här är Jakobs brunn. Den här brunnen har vi haft här hela tiden. Den har betytt det här för oss. Det är i den här rörelsen saker ska hända. Ni vet Siloadammen så står det en liten passus där, åtminstone i 1917 års tror jag det är, så står det så här: när vattnet kom i rörelse så skulle den första som då hann ner bli hela, va? Eller hur? Rörelsen skulle vi kunna säga. Hur viktig är rörelsen för oss? Hur viktig är allt det där som vi har gjort? Det som har varit till en sån välsignelse, men som i förlängningen skulle kunna bli någonting annat, därför att vi inte vågade ifrågasätta. Därför att vi inte vågade säga, vilket syfte har det här? Så jag menar inte jag att vi ska förnya sig precis liksom till absurdum och vi ska liksom lägga av allting vi gjorde för att göra helt nytt hela tiden. Nej, bort det. Jag tror på det som är tradition och jag tror på det som Gud har gett till oss. Det är inte det jag menar. Men om du tittar i Gamla testamentet så ser du hur Mose hängde upp en kopparorm i öknen. När folket såg upp på den här ormen så skulle de undfå helande. I nästa generation så blev det till en förbannelse. Det blev någonting annat därför att folket inte orkade, vågade eller ville gå vidare. Utan det som hade varit en religiös symbol, det som hade varit rätt, först och bra och härligt och gudagivet blev i nästa generation någonting annat. Och man gav till och med ormen ett namn, Nehustan. Det är inga föräldrar som ger barn namn det, alltså, det kan jag säga. Det här betyder ju naturligtvis inte att allt vi gör är bara tradition. Skulle vara någonting fel. Nej, jag tror att Gud vill att det ska finnas en trygghet. Jag tror att Gud vill också att det ska finnas någonting som vi känner igen. Jag tror att Gud är så barmhärtig och nådig. Jag tror att det är rätt. Men han manar oss till att ärligt ibland fundera. Vad är syftet med det vi gör idag? Det vi gör nu. Därför att när du möter människor idag så kanske man tror på den här traditionsbundna, religiösa liksom erfarenheten på något sätt. Om jag ska bli en kristen så innebär det att jag ska vara med i en städgrupp och en serveringsgrupp och en mötesledargrupp och, eller vaktmästargrupp eller vad det heter. Jag måste vara med i allt det där. Jag måste vara med och vårda någonting som jag kanske inte riktigt brinner för. Jag vill ha Jesus men jag vill inte ha det där. Och så lämnar man Jesus också därför att man tror att det innebär att jag måste göra det här. Allt det där är naturligtvis viktiga saker. Vi behöver ju naturligtvis städgrupper för hur skulle det annars se ut när vi kom hit? Eller hur? Vi behöver någon som säger välkommen. Vi behöver det. Men vi behöver också fundera kring vad är det för typ av lärjungaskap som vi vill odla? Vad vill vi tala med människor om? Det kan ju inte i första hand vara att vårda någon sorts gammal liksom relik. Vi kan ju inte vårda bara någon gammal kopparorm. Vi måste ju säga, vad är det Gud vill idag? Att vara församling på 2000-talet kanske är annat än att vara församling 1930-talet. Sen finns det element och det finns saker som han gjorde på 30-talet som vi kan väl välsignas av och använda oss av idag också, såklart. Men vad är syftet? Vad är det som driver oss? Orkar ni lite till? Det säger ju de stora predikanterna. Vers 20. Jag tror jag har två saker kvar bara här. Precis, två saker. I vers 20. Våra fäder har tillbett på detta berg och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Vad är detta? En annan sån där grej som kan få människor att säga nej till Jesus, det är religiösa tvistefrågor. I ryggsäcken som jag talar om så bär vi också med oss, inom citationstecken då, vår sanning. Och när vi till absurdum står för vår sanning så blir det ett automatiskt dom och vi. Som i sin tur gör att vi automatiskt menar kanske någon gång dessvärre också säger att alla andra har inte hela sanningen. Ni säger att vi ska be här. Och vi säger att vi ska be här. Och Jesus säger att vi ska inte be vare sig där eller här. Visst är det så förlösande på något sätt. Alltså det är sån Jesus är. Så när du och jag håller på och dividerar om det och det, så säger Jesus, ja men gör så här. Eller ibland säger han, gör både och, bara du gör det. Om någon predikar Jesus med ett felaktigt syfte, eller om någon predikar Jesus med rätt syfte, så säger Paulus så här, so what? Ja, det kanske inte riktigt han sa, men han, ungefär så sa han. Spelar roll. Jesus blir predikad. Visst, det är ju aldrig bra med predikanter som får tillträde till predikstolen med ett felaktigt syfte. Vi är överens om det, va? Det är ju inte särskilt bra. Det skriver vi under på alla dagar i veckan. Så det, så är det. Det tycker vi också. Men när det gäller att tala med människor som ibland kanske sitter fast i någonting, så är det ju viktigt att då spelar det ju ingen roll vad syftet är. Men att man får möta en uppstånden frälsare. Vad är det för någonting som kan förena vad du än må ha för etikett på kyrkobyggnaden eller församlingen? Jo, det är att ingen kan lägga en annan grund än den grund som redan är lagd och som heter Jesus Kristus. Du och jag och alla församlingar som bygger på Jesus Kristus kan känna en gemenskap med varandra. Hans död och uppståndelse är, som jag ser det, det enda som har en frälsningsavgörande betydelse. Och ibland så kan man ha debatter om olika saker, olika religiösa tvistefrågor. Men vad är det vi aldrig kan göra avkall på? Men det är ju att Jesus har dött för hela världen och tagit alla människors synd. Men det som måste till, vänner, det är ju inte bara det att vi står och säger, okej, nu har Jesus dött för alla, vi kan lägga ner alltihopa, det fixar sig till slut. Så kan vi ju inte läsa evangeliet. Utan vi måste ju läsa evangeliet som så, ja, han har dött för alla, men det innebär att jag måste gå ut och berätta det för alla. Och att alla där ute får möjlighet att säga, ja, Jesus, jag tar emot din förlåtelse i mitt liv. Därför att jag vill bli av med den synd jag har burit med mig fram tills nu. Och att man blir delaktig, mottagande av den nåd som Jesus har berättat åt oss. Det sista. Vers 25. Kvinnan säger till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Sådana andliga effekter. Vad är det som händer här? När Jesus kommer, eller Messias ska komma där framme någonstans. Den här, jag skulle kunna kalla den här punkten för uppskovstanken. Alltså inte nu. Och det finns massor av sådana människor som runt omkring och säger, jag måste ordna det här först innan jag kommer till Gud. Jag måste få ordning på den här saken. Jag känner mig inte tillräckligt. Ibland säger man tillräckligt ren än. Och hur alls innan man ska bli renare, det begriper inte jag. Men hur, jag känner mig inte tillräckligt redo än. Och så uppfylls man av det som, nu ska jag uppfinna en ny sjukdom här. Den heter Alfons Åbergs syndrom. Nämligen, jag ska bara. Ni har läst om det. Ni som har barn, och ni som inte har barn kanske har läst dem ändå. Jag ska vara, säger han hela tiden. Kom nu Alfons, vi ska göra det här och det här. Nej, jag ska vara. Och det finns alldeles för många människor som lik den här kvinnan kommer i förståelse för vad Jesus vill säga. Men som ändå säger, inte fattar att det är han. Om Jesus kommer och säger så här till dig, jag vill rena dig. Jag vill förlåta dig, jag vill upprätta dig. Jag vill ta din synd ifrån dig så att du kan bli en ren människa. Så säger du, ja, jag ska bara bli lite bättre först. Jaha. Korkskalle. Alltså, jag ska bara göra det här. Jag måste få ordning på det här först. Om du finns i vår kyrka den här förmiddagen och har lyssnat på det här, var finns du någonstans? Du kanske är den här som är den som ska forma lärjungar och kalla människor in i lärjungaskap. Du kanske är en människofiskare. Och då kan de här punkterna vara bra för dig att veta. Men det kan ju också vara så att du finns här och känner att ja, jag finns i någon av de här punkterna. Det finns någonting av de här liksom skälen till att jag inte tar det där steget och jag säger, ja men nu får det liksom bära eller brista. Nu tar jag det här trosteget, nu vill jag bli en Jesus, ett Guds barn. Och det finns kanske någonstans, och det kanske är just här, uppskovstanke. Du kanske lider av Alfons Åbergs syndrom. Jag ska bara göra det här först, så kommer jag tillbaka sen. Jag ska göra det här så kanske jag kan få ordning på mitt liv och bli en god lärjunge till Jesus. Jag kommer så småningom. Men det svåra att säga, men som ändå måste sägas, det är det kommer en dag då det är för sent. Du och jag kommer till en punkt där någonting händer. Och vi måste vara ärliga och tro och våga säga att vi tror att det är så. Och då måste du och säga det till människor också. Ja, men vänta inte. Därför att han som talar till dig är inte den som ska komma, utan han som faktiskt har kommit. Du behöver inte gå och rena dig därför att han som vill rena dig är här. Så alla de här punkterna som den här kvinnan liksom bygger upp i någon sorts, sen vet vi historien, eller hur? Hon kommer till tro. Hon får veta vem Jesus är. Men det är liksom en annan predikan. Den här gången så vill jag bara ta upp de här sakerna. Jag har aldrig gjort det förr, så det var första gången för mig också. Det är gott att få predika sig själv lycklig. Ska vi förenas i bön tillsammans? Kära Jesus Kristus, tack för att du kom till den här världen. Tack att du mötte den här kvinnan och du mötte henne på hennes nivå, trots alla hennes frågor och invändningar, och trots allting som hon inte förstod, så fanns du där. Och du tog den tiden som behövdes för att hennes liv skulle få bli förvandlat. Herre, hjälp oss att vinna människor med den liksom attityden av att när de här frågeställningarna kommer, när de här invändningarna kommer, så behöver vi inte överbevisa med ord och massa liksom kunskap hit och dit, utan hjälp oss att istället peka på dig. Att visa att du är barmhärtighetens fader. Att du är full av nåd, men också full av sanning. Och så ber jag dig, Herre, om det finns någon i vår kyrka idag som finns i någon av de här liksom invändningarna, som känner att man inte riktigt är färdig än. Hjälp den personen, eller de personerna, att bara släppa allt. För det var ju vad du sa till de första lärjungarna. Släpp allt och följ mig. Det betyder inte att man var färdig på en gång. Det betyder att man började en vandring. i lärjungaskap. Och så kan det bli så fundamentalt fel som det blev för Petrus. Och så kommer du ändå där mot slutet. När han har fått ge förklaringen att han älskar dig och har dig kär, så säger du igen: bra Petrus, följ mig. Herre, låt oss få det i våra liv, våra hjärta. Tack att du vill säga det till oss idag. Just nu, just här. Följ mig. Hjälp oss då, Herre, att bli av med alla de där invändningarna, alla de där sakerna som blir till hinder att följa dig. Så att vi vågar, Herre, säga: ja, jag följer dig. Vart helst du vill gå, där vill också jag vara. I ditt namn, Jesus Kristus.